Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet. När granskarna granskas. Del 1. Med Per Wallander och Andreas Karlsson.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varandra.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi börjar vill jag bara påminna er om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni känner att det vi gör är bra. Det enklaste sättet att göra detta på är att gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemordet. Och om det inte publiceras ett nytt avsnitt den veckan så dras heller inga pengar. Om du hellre vill donera via Swish så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Märk din insättning med Palmemordet. Stort tack för ert stöd. Idag blir det granskande journalistik för hela slanten. För i många år har ju ett stort antal personer granskat Palmemordet, både inom ramen för utredningen och journalistiskt. Men finns det anledning att ibland ta det som de säger med en nypa salt? Och i så fall, varför? I slutet av 2021 kontaktades jag av Per Wallander och Andreas Karlsson som undrade om podden var intresserade av att ta del av en slags granskning av det vi kallar journalistiska granskare eller mediamakthavare. Då jag själv tidigare jobbat på olika redaktioner i södra Sverige fastnade jag direkt. För jag tror verkligen att så gott som alla journalister och författare i ämnet Palmemordet skriver utifrån det som de tycker är belagt och kan styrkas. Men vad händer om man ibland låter sin egen övertygelse få överhanden? Detta tror jag oftast är en omedveten handling, i alla fall från våra mer profilerade granskare. Men det kan ju likväl påverka hur mottagaren, det vill säga vi som läser artiklarna eller ser reportagen, upplever att mordet gick till, eller vad som är styrkt i gåtan Palmemordet. Så i två avsnitt kommer jag, Per och Andreas att prata mediamakthavare, mest med fokus på de som oftast förekommer i debatten. Men som vanligt börjar vi med att våra gäster får presentera sig.
Per Wallander heter jag som sagt var. Jag har väl varit intresserad av Palmemordet väldigt länge och lagt ner alldeles för mycket tid på det. Så är det väl. Och en av dem vi kommer prata om idag lite när vi har för avsikt att granska dem som granskar, så är det ju Lars Borgnäs som fick mig intresserad av Palmemordet. Hans programserier på SVT och då framförallt Polisspåret kittlade ju. Och fick, har väl gått i vågor ska jag väl säga, hur intresserad man har varit, men det var väl det som... Som så många andra, tänker jag, fick mig intresserad av det här.
Andreas, var det samma sak för dig, eller hur kom du in på det här intresset?
Ja, det låter ju lite tråkigt, men jag skulle nästan kunna citera egentligen där. Kanske också att lägga till att den här buggningen och Ebbe Carlsson-rättegången och de turerna var ju också med där som något initierande startskott.
Och ni tog kontakt med oss här och ville, ja, men belysa, ja, vad vill ni belysa egentligen? Vi ska titta lite på de som har, att, som i sin tur har tittat på Palmemordet och granskat det, eller hur?
Ja, stämmer. Och jag tänker, de som har granskat Palmemordet, det är ju några som har blivit vid sin läst, så att säga, och gjort det under väldigt lång tid. Och de här herrarna, för det är framförallt herrar, det är väl någon dam också nu på senare år, har ju sina kanaler, så att säga, för att nå ut med sitt budskap. Och det, om vi tittar på en sån som Lars Borgnäs, så hade ju han ett frikort eftersom han hade tillgång till SVT, så att säga. Så att han har ju liksom kunnat mangla ut det här budskapet på bästa sändningstid, så att säga. Så, och eftersom vi har en del att säga om vad de här herrarna har sagt, så sökte vi väl ett forum helt enkelt för att nå ut med vårt budskap, så det kan nå en bredare publik än bara närmsta familjen.
Precis, och när vi tittar på de här, då är det ju utifrån vad de har sagt och framträtt med, utan det är viktigt att säga att det är ju inga angrepp på dem som personer, eller hur?
Nej, definitivt inte. Tvärtom, tänker jag. Det verkar vara hyvens människor allihop. Så det handlar ju bara om vad de har sagt och skrivit. Och när det kommer till Palmemordet då, naturligtvis. Så att det har inga som helst, eller hyser inga som helst agg mot personerna.
Hur kom ni fram till att det här var ett ämne som borde belysas lite mer?
Ja, alltså det har väl kulminerat nu, tänker jag, sen Petersson lade ner utredningen. Så det har han ju fått kritik för på från väldigt många olika håll, tänker jag. Det är ju förtal, och, men det har också handlat om Engströms oskuld, att han skulle ha varit ett vittne bland andra vittnen, och det har ju kommit en hel del debattartiklar, det har kommit böcker som på något sätt har någonting gemensamt, och att de är väldigt skeptiska till den här lösningen som Christer Petersson har presenterat.
Men tittar man i media genom åren, så är det ju en ganska ensidig rapportering i många lägen. Och polisen och åklagarnas uppgift är ju inte att gå i svaromål eller att debattera, utan de jobbar ju på ett helt annat plan. Men den rapporteringen som finns i media med viss rätta är ju väldigt kritisk till utredningen, men det kan vara värt att lyfta upp medias rapportering, böckers innehåll och så vidare på ett sätt som inte har gjorts tidigare.
Och vad börjar vi det här? För ni har ju suttit med det här ett tag här nu. Vad börjar vi den här genomgången?
Ja, vi skulle vilja börja med att vi är av den åsikten där de har gemensamt de här herrarna som har granskat Palmemordet under väldigt lång tid, det är ju att de är konspirationsteoretiker. Och det får ju stå för oss, så att säga. Så jag tänkte att vi skulle börja med att kika lite på vad en konspirationsteori är för något och varför den frodas, helt enkelt. Och det tycker vi är viktigt också i dessa tider, för det finns ju goda grunder för att konspirationsteorier har växt på senare år. Inte minst med sociala medier och sådär. Att man de har sin grogrund där, tänker jag.
Mm, jo, men verkligen. Jag har ju en podcast själv som nu ligger i vila ett tag här, men som inriktar sig just på konspirationsteorier och faktagranskning mycket. Vet Skip Musara som gjorde We Got This var med där bland annat och berättade om konspirationsteorierna om amerikanska valet och sådär. Det är konspirationsteorier om valen, det är konspirationsteorier om vaccin och så vidare. Det som ni säger, det frodas ju verkligen just nu.
Jo, det har ju blivit någon slags förskjutning i fakta- och sanningsbegreppen också de senaste åren som vi tror får större följder och större konsekvenser än bara enskilda mord eller isolerade händelser. Så. Och det är väl viktigt att försöka lyfta upp det till en diskussion också.
Så vad är definitionen av det här som du sa med konspirationsteorier?
Ja, alltså det är ju inte våran egen definition av det här, utan det finns väl flera olika kanaler man kan söka definitionen på vad en konspirationsteori är, men så att jag ska väl säga, det är väl inget som vi har spikat, utan vi använder oss av vedertagna definitioner av konspirationsteori. Och en konspirationsteori, det är att man tror att vissa händelser eller omständigheter i hemligheter styrs av starka krafter med onda avsikter. Det är något som konspirationsteorier har gemensamt. Man skulle kunna bena upp det här och dela upp det i någon form av punktlista också. Om man bara får rapa upp de här 6 punkterna, med tanke på vad jag tidigare sa där då, så är det till att börja med en påstådd hemlig komplott. Det finns en grupp konspiratörer bakom då den här komplotten. Det finns bevis då inom situationstecken som verkar stödja konspirationsteorin. En konspirationsteoretiker tror ju heller inte att slumpen och att sammanträffanden, det existerar inte. Inget är liksom som det verkar, så att säga, att allt hänger samman. Ofta är världen också uppdelad i det goda och onda. Och man lägger väl på något sätt skulden också på vissa människor och grupper. Den här definitionen, eller de definitionerna som jag just läste, de kan man ju hitta på bland annat Europeiska kommissionens hemsida om man är nyfiken på det, helt enkelt, och läsa mer om de här definitionerna av konspirationsteorier.
Dessutom kan man ju säga att diskussionen i det här sammanhanget brukar ledas vidare inte genom att ha några svar, utan bara ställa nya frågor. Och istället för att komma med ett svar så kan man komma med en motfråga. Eller ofta är de här frågorna också lite diffusa, svåra att leda i bevis eller svåra att motbevisa.
Att en fråga leder till ytterligare frågor, helt enkelt, som på något sätt aldrig tar slut. Det blir som en snöboll som fortsätter rulla, helt enkelt.
Ja, men precis. Och där har vi ju intressanta exempel som ni säkert kommer in på här inom Palmesfären också, så att säga. Så att det, ja.
Och genom att ställa en retoriskt skickligt formulerad fråga så lockas ju lyssnaren eller läsaren då till att själv lägga något litet halvdiffust pussel som låter rimligt, men man vet inte riktigt, men det låter mystiskt och rätt.
Och det här är någonting som vi ser i bland de här debattörerna då, alltså?
Ja, det vill vi nog påstå, och det starkaste. Jag tänker så här, alltså man får ju på något sätt ha förståelse också för att korrelationsteorier florerar i samband med Palmemordet, naturligtvis, att det blev som det blev och att den havererad polisutredningen för allt då det första året, det blev ju en grogrund, tänker jag, och det startade väl på något sätt med polisspåret. Det kan man väl också ganska tydligt se att de så kallade privatspanarna hade sin start i polisspåret, just att det var någonting som förenar dem. Och i någon mening så kanske det fortfarande förenar dem. Med det sagt så ska ju också en konspirationsteori ska ju motas i grind omedelbart egentligen så. Och det tycker jag inte att man riktigt lyckades med när det gäller just Palmemordet då. Utan där fick de här alldeles för stort utrymme skulle jag vilja påstå, utan att någon egentligen satte ner foten och analyserade rimligheten i alla påståenden.
Jo, och sen är det ju lätt också att ett påstående från en person eller en källa då leder till en tolkning hos någon som sen refererar till någon annan, och sen så blir det som en spiral som accelererar där man har helt tappat bort vad är det för källa vi går till, eller vad är det egentligen vi pratar om? Finns det några andra belägg som tar död på det här från början? Det har man helt tappat bort, för det har bara accelererat, och så har man bekräftat varandra, fast egentligen så kanske det är så att det är ett cirkelresonemang som bygger på någon bevisföring som inte finns, som någon annan har fantiserat ihop eller gissat eller spekulerat. Och även om det står skrivet i en bok så går det ju idag att få ut böcker både på förlag men också på eget förlag utan någon större granskning egentligen. Så att det gäller ju att man kanske ibland pausar, backar tillbaks till primärkällorna helt enkelt och funderar på vad står det egentligen, vad är det här egentligen från början det kommer ifrån.
Absolut, att vara källkritisk och faktagranskande, det är en riktigt bra början känner jag.
Ja, jag skulle vilja gå tillbaka bara till ett exempel beträffande att mota en konspirationsteori så fort den uppstår. Alla som lyssnar på den här podden känner ju säkert till det så kallade mötescenariet. Det vill säga då att det finns de som tror att det var ett förutbestämt möte där i hörnet tunnelgatan Sveavägen. Och om man då tittar på vilka bevis det skulle ha varit för att så var fallet exempelvis, så är det ju så att ett vittne då som heter Anders D. Det är flera saker som gör att man kanske tror på det här mötescenariet. Men en av de sakerna är ju vittnet Anders D. då, som säger att paret Palme står vända mot gärningsmannen och att han uppfattar det som ett samtal. Det är ju också så att Anders D. uppfattar att gärningsmannen skjuter Palme i bröstet exempelvis, och vi vet att, så att med det sagt så, utan att skuldbelägga Anders D. så har han ju förmodligen fel i det han säger, och det finns väl också goda skäl för att tänka att det är ju, alltså Palmemordet är ju inte det första mordet där vittnen på något sätt mixar ihop gärningsmän och förövare med varandra så att säga, eller med deras offer, och tror att de är i ett sällskap så, utan det finns ju gott om stöd i tidigare forskning för att så kan vara fallet. Så det där är väl ett typexempel på en sån där konspirationsteori som börjar leva sitt eget liv och är svår att ta död på helt enkelt.
Jo, då kommer vi tillbaka till det här med att man inbillar sig att inget händer av en slump och att sammanträffanden inte kan existerar, och att det måste finnas en rationell förklaring till allting. Och där är det ju väldigt rimligt att tänka sig att om man då mitt i natten ser en relativt folktom gata och så ser man tre skuggor eller kroppar i närheten av varandra, så är det ju väldigt rimligt att tänka sig att de tre hör ihop. Det är inget konstigt med det, va? Men de här avvikelserna eller anomalierna eller felaktigheterna eller vad man vill kalla det för, de finns ju i allas vittnesmål. Det är ju snarast något som gör att det blir trovärdigt istället för att det är något mystiskt som ligger bakom.
Hur vill ni gå vidare här så att säga?
Nej, men jag tänker, jag ska väl inte förekå vad Andrea säger där, men jag tänker att vi kanske ska kasta oss in och kika på granskarna helt enkelt och vad de har sagt och varför det kan definieras som konspirationsteorier helt enkelt.
Absolut, det låter som en jättebra idé. I vilken ände börjar vi där då?
Ja, vi kan väl börja med Borgnäs, SVT, Norra Magasinet, kanalen på radion och så vidare. Och det är väl Också viktigt att komma ihåg att det här är ju på en tidpunkt när SVT och svenska radiokanalen har betydligt större genomslag än vad den har idag. Så att har man en plats i den mediaeten så når det väldigt många, och många tar det också för någon form av sanning, eftersom det kanske var svårare att källkritiskt granska saker innan internets födelse, så att säga. Och det som blir intressant där med Borgnäs granskningar är ju att han tar emot väldigt många olika tips och gör säkert lite egna initierade aktiviteter för att få fram tips och så, men mig veteligen så finns det ingen gång som han har tagit upp i någon av de här kanalerna eller i sina egna texter någonting som handlar om en ensamagerande gärningsman, utan det har alltid varit i linje då med att det är en grupp, ofta i hans fall då polisen eller säkerhetspolisen, som ligger bakom. Och då tänker jag att om man nu ska vara oberoende granskare, eller om man nu vill sätta polisutredningen mot väggen och kritisera dem och tvinga dem att motivera sina beslut och så finns det ju ett antal uppslag som man skulle kunna tänka sig rör ensamagerande, men som han inte har lyft upp helt enkelt då. Och då kanske man tycker så här, ja men han har ju fått väldigt mycket viktiga tips. Jo, fast det finns ju väldigt många perifera saker som han inte har skrädit sig för att lyfta fram. Exempelvis det här radioprogrammet mitt på dagen på morddagen som han har tagit med. Han har den här armadan av polisbilar som åker över Tranebergsbron. Det finns en kvinna som rapporterar om mystiska ljud på vinden på mordnatten och så vidare. Och tar man med sådana perifera saker så låter det ju rimligt att det borde dyka upp någonting mer substantiellt eller någonting perifert som rör även en ensamagerande gärningsman också. Det kan man ju fundera på varför inte han har lyft upp det, om det nu ska vara en kritisk granskning av utredning snarare än att driva ett eget spår.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi kanske kommer till det, men vad anser ni att det beror på att man så att säga fastnar i den fåran då? Är det politik? Är det att man inte så att säga, ja, att någon form av tunnelseende? Eller vad kan det bero på att man fastnar i fåran konspiration kontra ensam gärningsman?
Ja, dels så finns det väl något naturligt mänskligt i att man vill söka rationella förklaringar här i världen. Man vill ju leva i en värld som är enkel och förståelig och går att förutse. Så att det finns ju något naturligt mänskligt i det här att leta rationella förklaringar och se samband och mönster mellan olika delar. Så det är väl en faktor, tänker jag. Sen är det ju intressant att du nämner ordet tunnelseende, för det har ju varit lite av Borgnäs mantra själv när han har konfronterat Ölvebro med flera. Men där låter det ju onekligen som att han själv sitter med ett tunnelseende som är inriktat på polisen och myndigheter och en organisation bakom det här egentligen. Och det kanske också handlar om att det är det som är mest attraktivt för att nå ut till lyssnare, läsare, sälja böcker, jag vet inte. Men jag tycker Lena Andersson sa en bra grej på en intervju för många år sedan i ett annat SVT-program om just hennes intresse för Palmemordet. Då fick hon en fråga varför hon blev intresserad och vad hon tror om Christer Pettersson och så här. Och då svarade hon helt enkelt att man blir inte intresserad av Palmemordet om man tror att det är någon enkel förklaring eller om man tror att det är Christer Pettersson. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det att ska man bli riktigt nördigt intresserad och gräva djupt så krävs det kanske någon disposition helt enkelt att man tror att det är lite större, att det är något mystiskt, att man vill knäcka någon deckargåta eller något sånt.
Och att det här brutala dådet då ändå kanske får någon form av mening, att vara en större skara som ville begå det här brottet i något politiskt syfte eller terroristsyfte eller liknande. Att det inte bara var en ensam gärningsman som råkade mer eller mindre snubbla på Palme. Jag tänker att det har säkert en betydelse också, att ett stort politiskt mord måste ha en stor politisk konspiration. Jag tror att det också ligger nog i folks bakhuvud på något sätt.
Kan inte annat hålla med, så är det definitivt. Eller så tänker jag, det låter som en väldigt rimlig förklaring att det är på det sättet. Tänker lite på det här med Lars, att han, eller Borgnäs då, att han enkom fördjupar sig i att det ska vara en komplott eller en grupp människor, företrädesvis då polis eller säkerhetspolis där, att han, man kan ju tycka faktiskt att en journalist på SVT då, om man nu ska fördjupa sig i det här ämnet som är ett komplext och svårt ämne, att han borde faktiskt ta upp olika perspektiv. Och läser man då definitionen på konspirationsteorier, ja då är det ju så att det är ju troligtvis inte en konspirationsteori om man tar upp saker ur olika perspektiv. Och med det sagt så tycker jag väl då att Borgnäs kanske är något ensidig. Något annat jag tänker på är ju att tonen ofta blir, det blir väldigt känslosamt tänker jag när man tittar på de här Norra magasinet. Jag kan fortfarande gå tillbaka idag och titta på. Jag tycker att det är spännande att titta på som någon form av fantasi idag. Va? Det är väldigt spännande musik och väldigt laddat i de här programmen, vilket också tangerar, tänker jag, att det just är. Alltså det förstärker budskapet på något sätt.
Ja, och där kan man ju då också i förlängningen då, om det är det som presenteras utåt till tittarna eller lyssnarna då, så kan man ju också fundera på hur presenteras det här i ett intervjusammanhang då med en potentiell uppgiftslämnare då. Det finns ju ett antal personer som Borgnäs refererar till i de här programmen där Ölvebro sitter med och säger att de inte har lämnat samma uppgifter till utredningen. Och nu när vi kan läsa då Anders Larssons förhörsprotokoll själva och liknande, så ser man ju att det stämmer ju inte med det som Borgnäs rapporterar att de här personerna har sagt till honom då. Det finns även de här poliserna eller säkerhetspoliserna, vad det nu kan vara, som här vittnet Ulla då rapporterar om ska vara på perrongen där. Där skiljer sig också uppgifterna då som Borgnäs menar att hon har rapporterat till honom om med vad Ölvebro berättar om. Och samma sak med den här legendariska Norrköpings-Jörgen då, som kan i någon slags skuggad tv-intervju i en bil då sitta och säga saker som han, ja, som han vet kommer att komma på SVT, men som han inte då tydligen kan säga till vare sig granskningskommissionen eller polisutredningen då. Och där blir man ju då fundersam över hur går det till när de här uppgifterna kommer fram då. Och ännu mer fundersam blir man ju när man också läser då Lars J, som ändå är ett av de absolut mest centrala vittnena som finns i den här utredningen. När man läser hans senaste och sista förhör då från maj 2019, där han berättar då om att han ibland träffar, och så är det ju förvisso maskat då, men det är ju inte en alltför vågad gissning att det ska stå journalisten Lars B eller något liknande under där då, eftersom man förstår av sammanhanget då, när det fortsätter med att han framför olika teorier och frågar Lars J om vad han anser om de här, och att det då ska vara två stycken, bara av en mördaren, som har gömt sig vid eller i byggbarackerna, och att det är Skandiamannen då som fortsätter att springa upp för trapporna. Och det, i den, jag uppmanar verkligen alla att gå in och läsa Lars J's egna förhörsprotokollen för att se att det verkligen inte är något hittepå där. Men i den passagen då så säger ju också Lars J, även om det inte är transkriberat, så får man väl anta att det är hyfsat sammanfattat av förhörsledarna då, så säger ju Lars J att han inte själv har fastnat för det här, men att han försöker vara trogen det han själv minns och kommer ihåg. Och sen ett år senare då så kommer ett brev från Lars J till utredningen. Och då blir man ju fundersam. Är det här då Lars J som själv har, trots att han året innan hävdat att han inte har fastnat för det här med att mördaren skulle eventuellt ha smittit vänster då på Luntmakargatan, ska han själv då skriva ett brev? Och varför skriver han brev när han har haft så mycket muntliga kontakter med utredningen genom åren? Vore det inte naturligt då att ringa upp och säga att jag vill göra ett kompletterande förhör här? För han vet ju hur den delen funkar liksom. Han har ju aldrig haft någon brevledes kontakt med utredningen tidigare. Så att det luktar ju osa katt här, måste jag ju ändå säga. Och det tror jag att man själv upplever om man går in och läser det som står i Lars J's förhör där.
Ja, framförallt kan man ju fråga sig också, det vi inte vet så att säga, de källorna som Borgnäs har använt sig av tidigare, gick det till på liknande sätt, så är det ju djupt beklagligt. Nu ska vi inte anklaga Lars Borgnäs för det vet vi inte, men det ändå jag skulle vilja trycka på återigen en gång till, det är ju att Borgnäs måste ju på något sätt ändå varit en tipsmagnet på 90-talet. Han måste ha fått enormt mycket tips, tänker jag. Det tyder väl också på de program man har gjort. Men det är ju oerhört märkligt att inte ett enda av de här tipsen har handlat om en ensam agerande gärningsman. Det borde de ha gjort. Och har de gjort det, så borde Lars också ha fört fram det i SVT, tänker jag.
Nu är ju inte, det kommer låta som public service här nu, men det är ju inte de här personerna här och kan så att säga berätta sin version. Men däremot så kommer vi bjuda in de som vi har möjlighet till, som berörs idag, så att de har möjlighet att svara på det också. Jag tycker att det hade varit jätteintressant att höra Borgnäs, som vi tidigare haft kontakt med till exempel, bemöta det här. Så att jag tror det kan bli både nyttigt och intressant. Ja, men för att ge sin syn på saken också, så att det.
Jo, för de här bitarna har ju aldrig behövt presenteras på något sätt tidigare, utan skriver man en bok eller en debattartikel i någon av de stora tidningarna, så skriver man ju bara sin version, och i radio- och tv-program så blir det ju aldrig, i alla fall vad jag har noterat hittills, någon diskussion eller ifrågasättande kring de här bitarna, utan då är det ju journalisten så att säga som ställer frågor till utredningen eller liknande då, och inte behöver förklara eller motivera sina egna ageranden och göranden. För just när det gäller de här klassiska Norra magasinet korta klippen där, så är det ju en riktig pyttipanna av massvis med små uppslag eller detaljer eller vad det nu kan vara, som är svåra att få ihop i någon helhet. Och det tror jag inte att Borgnäs heller har tänkt sig, men då behöver han ju kanske också belysa att ja, den här kanske var ett blindspår, eller det här blev inget särskilt med det, men det har han ju aldrig heller gjort, vilket inte direkt styrker trovärdigheten. Man måste ju kunna säga att okej, jag hade den här idén eller föreställningen vid en tidpunkt. Den finns det nu väldigt mycket belägg mot istället, så då släpper jag den. Men så har det ju inte framkommit, utan det är ju i många fall samma saker som återvinns. Ibland i ny paketering, ibland i gammal förpackning. Och inte minst så återvinns ju många av de här anekdoterna och isolerade händelserna av andra på nätet eller i andra böcker eller i andra skrifter. Och så hänvisar man till någon sån här grej som någon slags primärkälla då, som gör att min egen argumentation eller min egen fantasifulla berättelse blir då vidimerad.
Ja, precis, på tal då om att man ska mota konspirationsteorier i grind redan från början, så att säga. Alltså, de lever ju verkligen sitt eget liv och återanvänds, som Andreas säger. Sen tänker jag lite på det här också att Lars Borgnäs är ju onekligen journalist. Och ibland är det väl svårt att veta, tycker jag, när han är journalist och när han har liksom tagit på sig ett uppdrag att faktiskt försöka lösa mordet. Men nu är väl Lars pensionär sedan länge, men han har ju faktiskt gett sig på att försöka lösa mordet också i efterhand, tänker jag, i sina böcker. Och hans senaste alster här så påstår han ju faktiskt att han bevisar en del av sina teser, tänker jag.
Jo, till exempel då så hävdar han, apropå det här med Lars J, då, att han, Lars J inte står så att han kan se Lundmakargatan norrut. Men tittar man då tillbaks till ett av de första förhören med Lars J, jag tror att det är från 4 april om jag minns rätt, så säger ju Lars J att han faktiskt går ut mitt i själva korsningen. Så att det är ju lätt då med tidens tand här och förvanska och glömma saker som finns med från början för att det ska passa in i ens egen teori eller fantasi eller vad man nu vill kalla det för. Och då kan ju någon tycka sådär att ja, men vad gör det för skada då om det lanseras massa olika idéer och förslag och sådär. Ja, uppenbarligen har ju utredningen drunknat i tips och blivit ålagd att både medverka i media och göra utredningsåtgärder som i efterhand visar sig vara helt i onödan. Och jag säger inte att det på något sätt förklarar eller försvarar en i andra avseenden undermåligt genomförd utredning, men det blir inte lättare för att de tvingas åka upp till Upplands Väsby ett antal extra gånger för att göra förhör på ett gym eller vad det nu kan vara för någonting. Och det ser man ju också när man tittar i de här protokollen från Palmerummet, och man tittar i tidningsartiklar och så här, så ser man ju också att de är väldigt reaktiva. Och det märks ju även i nutid, en del protokollförda aktiviteter som är väldigt reaktiva utifrån vad som rapporteras i media och lyfts fram. Så det är inte alltid det utredningen själva som sitter i förarsätet, utan de tvingas antingen av folk högre upp eller av sitt eget samvete att genomföra aktiviteter på grund av, ja, mer eller mindre toktips.
Att då blir de här, ja, eller i det här fallet då Lars Borgnäs, en slags, vad ska vi säga, är man mer av en debattör än en journalist, kan vi ju se det så då, eller? Att han för fram en egen teori eller en inriktning mer än att kanske då göra en, ja men, en allsidig granskning, är det, förstår jag rätt då?
Ja, alltså det är väl svårt att veta vad Lars Borgnäs hade för motiv här, och det kanske man inte behöver veta. Vi kan väl bara konstatera vad som skedde på grund av att Borgnäs förde fram de här uppgifterna, mer än kanske peka på vad det är för motiv han har.
Vem står på tur här av våra granskare, så att säga?
Ja, jag tänker väl att man kommer ju inte Gunnar Wall när man pratar om Palmemordet, naturligtvis. Så med det sagt så tycker jag vi ska uppehålla oss lite vid Gunnar Wall och vad han har sagt och säger. Nej, men alltså när jag tänker på Gunnar Wall och när jag på något sätt ska sammanfatta hans analyser av Palmemordet, då tänker jag ju på det här med motiv. Gunnar Wall är på något sätt de svulstiga motivbildernas mästare. Och han gör det väldigt skickligt, tänker jag, när han beskriver omvärlden och förhållanden under kalla kriget och så vidare. Men han har ju påtagligen svårt att få ner de där omvärldsanalysen ner till Sveavägen, Tunnelgatan. Dit kommer han aldrig riktigt. Och när jag tänker på Gunnar Wall också, så tänker jag väl på att han, att det blir en smula politiskt också. Får ju inte glömma att Gunnar Wall har ju varit, skriver fortfarande för Internationalen, tror jag, men han har väl varit chefredaktör för Internationalen, en revolutionär tidning på den yttersta vänsterkanten, och det färgar ju hans texter, det lyser igenom i hans texter och i hans böcker att han har de politiska åsikterna, vilket jag har all, han får ha vilka politiska åsikter han vill, liksom. Jag respekterar det, men det färgar också hans analyser.
Om vi stannar där två sekunder bara, på vilket sätt tycker du eller ni att hans politiska övertygelse färgar det han skriver? På vilket sätt märker man det man läser eller hör av honom?
Ja, om man tittar på det som Gunnar har skrivit, så är det vid ett flertal tillfällen så utgår han ju från att USA är den här onda makten, och det är oavsett om det handlar om 9-11 eller om det handlar om andra världskriget eller om det handlar om Palmemordet, så återkommer man ju till att det är USA som styr världen likt marionettdockor, och det tänker jag väl att det är ganska givet att Gunnar Wall tycker att det förhåller sig på det sättet, och han kan säkert ha rätt i vissa hänseenden där. Det är klart att USA har agerat på den internationella arenan och gjort det tvetydigt många gånger naturligtvis. Men det blir också väldigt ensidigt. På tal om konspirationsteorier då, så var det ju två makter som trätte under kalla kriget. Men Gunnar, han har ju siktet inställt på USA. Det är påtagligen ofta att han landar just att det är USA som ändå är den ondaste av alla drakar.
Ja, då blir ju de här högerextrema poliserna då, som det finns kartläggningar från innan Palmemordet ägde rum, de blir ju då i skottgluggen, och jag säger inte att de ska fredas eller ha frikort eller inte utredas på något sätt, men samma sak där, att det måste kunna vara en mer allsidig rapportering, det måste kunna vara andra uppslag som också är värda att gå till botten med, för att, eller utreda i bott, som är ett populärt uttryck bland de här. Och då i den politiska fåran hamnar ju också Sydafrika i någon mening under apartheid-regimen. Och det blir ju sammantaget ganska ensidig politisk slagsida på den här beskrivningen och rapporteringen också. Vilket förvisso då kanske är en naturlig utgångspunkt med tanke på att Palme är en socialdemokratisk statsminister. Så det är inget fel i det, men när det under 30 plus år bara har dragit åt det hållet, då blir man ju lite fundersam på den här epitetet då, oberoende granskare och expert.
Vad har ni mer liksom upptäckt när ni kikat på Gunnar Wall då?
Jag har väl gått i polemik med Gunnar Wall förut, inte minst via kanalen, hans egen blogg. Och jag tycker påtagligen ofta där att Gunnar säger att det pekar i vissa riktningar. Han återkommer till det, att det pekar däråt, utan att han kan ro det i hamn, så att säga. Utan det bara pekar, och det finns misstankar om det hållet. Och det blir bara ytterligare frågor som ställs. Det är ju ett typexempel på en fråga som man ställer som man inte själv ens kan ge ett svar på. Jag förstår inte riktigt hur det faktiskt bidrar. Nej, och till sen den här mordgåtans lösning åtminstone.
Nämn och det här första delkriteriet du nämnde där med vad som kännetecknar en konspirationsteori då, att det ska vara en påstådd och hemlig komplott, det är ju förkroppsligat i de här tjocka böckerna då, som till och med heter Mörkläggningen och liknande. Men det man inte, ja, som du sa där precis, man ror inte det i hamn, utan det stannar vid att det är några mystiska omständigheter, eller det går att se det här på ett hemlighetsfullt sätt, men det blir inte mer än så. Ofta tycker jag att han återkommer då till ett citat från Ebbe då, där han ska ha sagt att alla ljuger, och jag menar, det blir, om man tänker ett steg längre, vilket jag tycker är det som saknas i många av de här kritiska granskningarna eller tänkandet kring de här idéerna som presenteras, så inser man ju att, ja, nummer ett så kan ju inte det stämma, för då skulle ju Ebbe också ljuga, och då skulle han tala sanning, och så blir det något logikproblem där. Men ännu mer intressant är ju liksom, varför skulle Ebbe berätta det här för en bokförfattare och inte ha något mer på benen? Det låter ju som att det är en bitter person som har blivit avpoliterad från sin position i samhället eller i sin egna världsbild, som slänger ur sig något på väg ut genom dörren när han har fått kicken liksom. Och kan man inte komma med något mer substantiellt än så? Jag menar, Watergate, där hittar man ju ändå då bandinspelningar. Det finns liksom konkreta bevis och belägg för idéerna. Ja, fine. Då skulle jag lägga mig platt varje dag i veckan. Men när man hänvisar till ett lösryckt citat av en person som, ja, man absolut kan frågasätta trovärdigheten hos då, alltså Ebbe. Ja, jag kan inte se att det kan bygga en komplott med hela statsapparaten eller delar av den inblandade.
Men jag tänker på det, för några av dem vi pratat om, och som jag är säker på kommer att prata om också, det är ju en, ja men, lite äldre, kanske lite grånade herrar framförallt, och vi har ju också en tidsanda som kanske är lite annorlunda på den tiden. Vi hade kommit ur ett världskrig mellan stormakterna, den rättsröta skandal på 50-60-talet var det väl, och så vidare. Kan det påverka, så att säga, tanken att ta till sig de här konspirationsteorierna där, att det faktiskt, ja men som du sa, Watergate var ett exempel där det visserligen, där fanns det ju bevis för en, ja, någon form av konspiration då, men kan det påverka också att man faktiskt är uppväxt i en tid där det fanns, ja men, andra spänningar, annan tvivel om det här?
Jo, jag tror att det är så man delvis ska se det här också, att återigen, om man går tillbaka till den här vad som kännetecknar konspirationsteorier då, att världen är uppdelad i goda och onda. Jag har väldigt svårt att tro att det är svart eller vitt, utan det finns olika saker som påverkar personer samtidigt. Inte minst då författare eller granskare eller journalister, precis som de påverkar utredare och bokförläggare Ebbe Carlsson och alla som finns med här. Det måste vara mer komplex värld som man agerar och befinner sig i, än att det liksom är förutbestämt att så här är det. Och precis som du beskriver där, så i mitten på 80-talet så finns ju fortfarande kalla kriget, och är man uppväxt med det och har blivit itutad att världen fungerar så, att det är dikotomt, antingen öst eller väst och så, då är det väl lättare att ligga kvar i det, va?
Med det sagt också så skulle jag vilja påpeka att ibland Gunnar då i synnerhet börjar ju ganska långt ifrån Sveavägen. Han kan börja med Hammarskjöld och peka på att det eventuellt då skulle vara ett attentat från NATO eller vad det nu är, va? Det är ingen olycka helt enkelt. Men jag tycker också att han på något sätt, när han ska göra den här omvärldsanalysen som ligger långt bort från Sveavägen, har även svårt att föra det i hamn. Det är ju faktiskt inte konstaterat än idag hur planet som Hammarskjöld satt i, hur om det är en olycka eller om det eventuellt är något annat. Detsamma gäller när Gunnar diskuterar kring ubåtskränkningar, om det skulle vara USA och NATO då som eventuellt har kränkt våra svenska vatten där på 80-talet. Inte heller det är ju klarlagt idag.
Och det är ju en fråga som även Lars Borgnäs har varit inne mycket på och gjort program om i SVT också, just det här att ja, men han ser ju ubåtarna som kommande från väst, sist jag läste någonting om det från hans eller från hans hand i alla fall.
Ja, det är ju samma där då, att då får man ju någon form av, ja, i rätt sammanhang kanske det kallas för karaktärsvittnen, men då får man ju någon form av indikation, vad har den här personen för agenda egentligen, va? För att, och samma med Estonia där, det är också samma där, att det är lätt från samma personer handlar om att det är en sammansvärjning eller något man ska mörka, eller Sverige är inte redo för att ta emot den här informationen och allt vad det nu är. Det blir ju lätt att tänka att jaha, om en person har resonerat på ett visst sätt inom ett fall då, exempelvis Palmemordet, och sen ser man att personen har resonerat på likartade sätt inom två helt andra eller fler områden, då börjar man ju fundera, är det här verkligen en öppensinnad och nyanserad granskning utifrån sanningen, eller är det utifrån någon egen agenda?
Men om jag bara undrar nu, för jag är jätteintresserad av det här som ni hör, men om man tittar då på en person som skriver kanske utifrån, ja, men historik och politisk övertygelse, finns det någon som i en fråga exempelvis pekar ut USA att komma med ubåtar, men där Palmemordet är ordnat av Ryssland, eller tvärtom, finns det någon som så att säga är gränsöverskridande i det här med öst mot väst, eller håller man sig till samma huvudfiende, vet ni det?
Alltså du tänker om det finns något exempel på någon granskare som...
Ja, men till exempel, om man nu säger till exempel Lars Borgnäs här som pratade om att ubåtarna skulle kunna komma från väst, då tänker man ju att han ser, ja, men han tittar ju väst ut för någon form av, ja, men huvudfiende rent generellt då. Jag har inte hört honom gå in så mycket på någonting som har med forna Sovjet att göra när det gäller Palmemordet, inte så mycket när det gäller ubåtsaffären heller. Jag bara funderar på om man alltid hamnar i den fåran, eller om det finns någon som exempelvis då kan tycka att USA är en buse när det gäller krigföring, men som kan tycka att det är förmodligen i Ryssland som har ubåt. Jag funderar på om man alltid hamnar i samma politiska fåra så att säga, eller om det finns exempel på folk som har möjligheten att ta, eller förmågan att ta sig ur sin egen övertygelse.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det ligger väl något i du säger, att man, det handlar väl ofta att det blir i polemik på två tydliga sidor så att säga. På tal om Palmemordet så kan jag väl tycka att Leif G.W. Persson, när han i början fick sitta med och pratar och tänker jag i slutet på 80-talet och början på 90-talet när han fick kommentera Palmemordet, tyckte jag gjorde det väldigt bra ändå. Det finns ju något programklipp där han sitter och har en debatt med Sven Anér bland annat, och det tycker jag han gör väldigt bra på den tiden, och det ligger väl inte riktigt i linje med hans slutsatser idag kanske. Det har ju hänt något under vägen där med Leif G.W. Persson, men han skulle väl på, han känns ju väldigt opartisk på den tiden i alla fall.
Jag misstänker att Leif G.W. Persson är en person som vi kommer till också i handlingen här, eller?
Ja, vi hade väl tänkt att nämna han också kanske.
Ja, jag tänker lite mer på det här stora mörkläggningskomplexet, eller vad man nu ska kalla det för. Så det är ju också så här att Holmér då, ja, han leder en utredning rakt ner i diket. Det är inget att snacka om liksom. Men att därifrån då inte tänka i termer av individfaktorer eller kontextuella faktorer, utan se det då som någon slags pusselbit i ett storpolitiskt maktspel liksom. Det blir också väldigt knepigt om du inte har någon mer kött på benen. Jag menar, i varje dag så finns det beslut som tas på alla möjliga olika nivåer i alla möjliga olika domäner i Sverige som är bra eller mindre bra eller till och med toka ibland, va? Och det är ju mycket enklare och mycket rimligare att förstå en havererad utredning på det viset. Jag menar, det är bara att titta på kvickutredningen, gick också käpprätt åt skogen, va? Men det var liksom inget medvetet val av någon, och sen kanske någon tycker att ja, men Palmeutredningen, där finns det intressen som är större än individer. Men jag har svårt att tro att man bara kan tycka att det låter rimligt med en stor mörkläggning med massvis med personer inblandade och nöja sig med bevis i form av att det pekar på, eller att ja, men det kan vara så här att de inte vågade utreda lite luddigt, och så lämnar man det där istället för att presentera, ja, men ge mig Watergate-banden då, eller visa på inbrottet här, då är det mer substantiellt, va? För att det är inget konstigt att PKK förs på tal på det här med tidsandan, för om vi idag pratar om gängkriminalitet och islamism direkt det dyker upp något dåd eller någonting som kan liknas vid ett dåd, så var ju reflexmässiga under 80-talet, det var ju att det var en terrorgrupp, va? Du hade ju IRA, du har Röda arméfraktionen, du har i Spanien där, alltså det finns ju ett antal olika grupper som opererade runt om i Europa på det här viset liksom. Och då är det väl rimligt.
Och du hade PKK?
Ja.
Så tror ju jag också att det är, om vi pratar om en av världens största mordutredningar som mordet på Olof Palme var innan den lades ner, så tror jag också att det blir ganska skakande för gemene man att tänka sig att den som sitter överst den här utredningen alltså är så, ja, men i alla fall i de enskilda besluten, inkompetent att det här kunde gå åt skogen. Jag tror att det är en ganska naturligt att tänka sig att det måste ju ligga någonting bakom. Det kan ju inte bara vara att en människa är klantig, och nu är det kanske inte bara Hans Holmér då, utan ja, men även andra befattningshavare då, men kanske framförallt Holmér. Jag tror att det man liksom börjar misstänka någon konspiration just för att en enskild människa kan inte göra de här felen i en sån hög position. Jag tror att många tänker så alltså.
Ja, så kan det säkert vara.
Hålla med.
Ja. Mm. Nej, men, och där är ju också så här att PKK då skulle vara en enkel lösning. Det vet jag inte heller om man kan anta så där. Det ska alltså då vara en operation Alfa som fångar in fler personer än vad man någonsin har gjort vid ett och samma tillslag då. Man ska koordinera det här i polishuset på Kungsholmens katakomber och korridorer, så att vissa tas in vissa tider, vissa vägar och åker i vissa hissar och sådär, för att de inte ska prata med varandra. Det innebär jättemånga poliser inblandade. Och det som det kommer att mynna ut i då, om det här blir framgångsrikt, är att man inte identifierar en gärningsman och kan döma den och låsa in och säga att mordet är löst, utan man ska då hänvisa till någon slags kollektiv utlämning och utvisa folk, vilket man aldrig har gjort på det här viset tidigare. Vad kan det få för konsekvenser, både inrikes men också utrikes? Det är ingen som vet. Det är en jättekomplicerad lösning jämfört då med om man nu skulle vilja ha en enkel lösning. Varför inte då langa upp ett vapen med Viktor Gunnarssons fingeravtryck på och något krutstänk på hans rock som kommer därifrån då. Och så är det klart, va, i början på mars. Och så behöver du inte hålla på och krångla mer. Det är en enkel lösning. Det finns ingenting som säger att PKK med alla de krångligheter och när man dessutom då inte har förankrat det hos åklagarna, att det skulle vara en enkel lösning.
Mer på Wall, eller har vi nästa, vad ska vi säga, mediemakthavare på gång?
Skulle vilja avsluta på något sätt ändå och säga att Wall och Borgnäs har ju beröringspunkter med varandra. Att de är ju överens om väldigt mycket, tänker jag. De har ju varit inne på möten båda två bland annat. Men de kommer med ett ganska så... Ja, för mig så tycker jag ändå ett häpnadsväckande påstående, och det gör de faktiskt båda två, fast vid olika tillfällen, då de menar att Christer Peterssons lösning, att det skulle vara, att det är på något sätt en alternativ lösning som man kom med, en enkel lösning, för att någon annan lösning, så att säga, den var så pass tillvida känslig då att han inte skulle kunna gå ut med den. Och där hänger jag faktiskt inte med överhuvudtaget. Jag tycker att det är häpnadsväckande påstående. Det har faktiskt både Borgnäs och Wall kommit med som ett förslag, helt enkelt. På
ja, och det man kan se Skandiamannen lösningen då, eller vad vi ska kalla den för, är ju också en extremt svidande kritik mot både högt och lågt uppsatta poliser anno 1986 då, som har den här personen serverad framför näsan och missar honom. Vad kan inte en sån svidande kritik göra för gemene mans förtroende för polisväsendet?
Det är ett dåligt sätt att skydda de egna leden, helt enkelt.
Ja, verkligen.
Där sätter vi punkt för det första av två avsnitt om mediemakthavare när det gäller ämnet Palmemordet. Och jag vill poängtera att den kritik som framkommer mot författare eller journalister i de här programmen alltså inte gäller dem som person, utan bara hur de jobbat med Palmemordet. Vad tycker du om dagens avsnitt? Maila gärna dina synpunkter till poddenpalmemordet@gmail.com. Alltså poddenpalmemordet i ett ord, snabbelaggmail.com. Eller kommentera i tråden för det här avsnittet i Facebookgruppen Studio Palmemordet. Till sist en påminnelse om att du hemskt gärna får sponsra oss om du tycker att vi gör ett bra arbete. Du kan läsa om alla sätten du kan sponsra på i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet, som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Per och Andreas för allt jobb de har lagt ner på den här granskningen. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Ska vi ut på rövarstråt? Jag viskar ut och rövar.